Hej och välkomna till Fredagspodden.
Hej, hej, hej.
Trevligt Amanda, vi har förflyttat oss.
Ja.
Från vårt poddrum till min poddsoffa, tänkte jag säga.
Men mycket upplyftande.
Eller hur? Men det som jag tycker är mest upplyftande är inte att vi sitter i min soffa hemma.
Nej.
Även om det känns så här bekant från förr i tiden. Mm. Det är ju att vi är mitt i en flytt.
Vi ja!
Du tittar på mig som att jag är galen.
Ja, jag tänkte så här, gud, vad är det nu hon ska ljuga om, tänkte jag.
Vi minns ju alla hur det var att hångla med en sån här ung, snygg, len kille med muskler.
Nej men du, Göran Åsa, ni ska inte sitta bredvid mig. Jag tror att Göran, han är väldigt utåtagerande just nu. Åsa, du är så känslig.
Jag har stor tillit till er. Och jag ser byggt tårar.
Vi ska ju faktiskt flytta kontor. Det är världens finaste kontor.
Men alltså, när jag tänker på det här.
Ja.
För jag kan behöva saker och ting som är så här riktigt på riktigt för att förstå saker och ting. Ja. Men det är då jag förstår hur stort vårt företag har blivit.
Ja,
och då får jag pirr i magen.
Det får jag också. För när jag tänker på, om jag ska bara köra en lilla snabba här då. Så var det ju så att när vi startade det här så fick vi varsin dator av Alex. Ja. En liten tunn dator. Ja. För att vi skulle bara sitta på ett café och jobba. Vi sa så här, vi har varsin mobil, vi har datorn. Det räcker.
Ja.
Ge oss bara något att sätta klorna i.
Exakt.
Sen så märkte vi ganska snabbt att vi måste ha ett kontor.
Mm.
Och då blev det ju mitt favoritkontor.
Ja, du längtar ju fortfarande tillbaka.
Ja, jag tyckte det var så mysigt där. Men det var ett litet rum inne hos någon mäklare. Det var konstigt.
Det härliga som jag fortfarande kan få så här, en förnimmelse av, det var att vi hade ju köpt de billigaste doftljusen på IKEA.
10 kronor.
Så var det så här jättefina, lite så här skålaktiga glas. Liksom. De doftade väldigt sött och inte så lyxigt.
Otroligt sött. Alltså man kunde känna att de kostade 10 kronor.
Ja, det kan man säga. Mm. Alltså när det blev också för mycket doft. Det var ingen liksom liten så här subtil doftslinga.
Vi hade bara ett, så det var kanske för mycket med 10 ljus.
Men vi tyckte att det blev väldigt fint. Det var ju lite som när man flyttar hemifrån första gången.
Ja.
Och man liksom tager vad man haver och köper någonting för 10 kronor.
Nu när du säger det, här var ju alltså 2 portar bort från mitt första hem där jag flyttade hemifrån.
Ja.
Så jag tror att det var lite det jag kände också kanske.
Ja, men man kan ju säga lite att våran kontorsresa under de här 3 åren är lite som de där stegen man gör ett helt liv.
Typ. Precis, alltså, vi är inte färdiga än ju.
Nej, vi är inte färdiga än. Och nu är det som att vi blir vuxna på riktigt för första gången. Och så här, vi har lite mer pengar. Vi kan
jag tycker att det här är som när man ska få familj.
Precis. Man köper sin första bostadsrätt ihop med en kille.
För
eller
att man har
eller så.
Liksom en bebis i magen.
Exakt.
Alltså det är det kontoret vi... För att vi har haft 3 kontor innan.
Ja, 3. Gud, jag tänkte, ja, det har vi.
Det har vi.
Vi liksom så här, och så gick vi från så här, första lyan, vi delar alla rum, alltså så här, överlevde typ, till att flytta hem till någon.
Exakt.
Kan man säga.
Ja.
I vårt andra kontor. Ja. Då var det som att vi liksom var så här, okej, lite större och så, men vi vågar inte riktigt ta i här nu.
Nej, men det fanns ändå ringklocka på dörren och så där, som inte var vår, men det kändes ju som vår. Vi kunde ju liksom låtsas det lite grann.
Ja, men vi fick vara med och leka ordnat. Riktigt kontor.
Ja. Och sen så var det kontoret som vi sitter i nu då, som var lite så här, det var faktiskt för stort för oss. Så vi började ju med att hyra ut delar av det.
Ja, men det var så, vi hade en actionplan för hur vi skulle kunna få ihop pengarna.
Exakt. Ja. Och det man kan säga nu då, det är ju att det är som att vi har trillingar i magen.
Exakt. Men det är också som det här hemmet som det är så här, när man bestämmer sig för att nej, men vi ska göra fint här på riktigt. Vi har en plan med hemmet. Det ska vara praktiskt, men det ska vara snyggt. Alltså det är inte så här, vi ska köpa de möblerna vi vill. Vi ska inte ta några genvägar. Alltså,
det är som
göra
att,
det här
som
på riktigt.
Att alltså, nu tar vi oss själva och vårt företag på stort allvar.
Ja.
Vilket jag tycker är en vinst.
Ja.
Att få göra det.
Ja.
För det tar ganska mycket kraft och mod att våga göra det.
Ja, men gud, men jag tänker också så här Amanda, för att du och jag har ju utvecklats under de här 3 åren och vårt företag har utvecklats och egentligen så här, du och jag är en del och så företaget är ett annat del.
Mm.
Och vi sitter ihop men ändå inte.
Mm.
Och förra året, det var ju då du och jag bestämde oss själva för att vi skulle ta oss på allvar.
Exakt.
Alltså Hanna och Amanda som något varumärke, vad vi kunde. Ja. Och det kan man ju se ganska mycket på sakerna som vi gör idag. Att vi tog bort så gammal skit och vi liksom bestämde oss för...
Vi ska inte ha en dålig tidning.
Nej, och vi skrev The Golden Year och vi vågade ta en massa steg som man var så här, men inte ska vi, eller vadå, vilka är vi att göra det här och så. Men med ert stöd och så här, så gick det ju väldigt bra.
Mm.
Och sen så var det så att Perfect Day då har ju liksom så här pågått och vi har liksom hållit på och byggt massa saker i det här företaget såklart under tiden. Men det är som att vi nu bestämmer oss för att ta Perfect Day också på största allvar. Och det känns
det.
Härligt.
Alltså
det,
Perfect Day är värd det.
Ja men gud, det har varit liksom världens bästa jobbakompis.
Ja, och alla varandra duktiga jobbar. Men det var kul att du tog upp det här, för när jag satte bilen hit på väg till dig så skjutsade Farsad mig hit, för vi håller på med en inspelning också samtidigt, såklart.
Men du måste säga vem Farsad är också.
Ja, om ni inte visste det, så är ju Farsad är ju en underbar människa. Som ni, om ni har småbarn så har ni sett en bolibompa.
Ja.
Om ni inte har det så kanske han har skymtat förbi på vår Instagram. Eller så. Han gör ju också barnens första enda podd.
Ja, barnens podd tillsammans med oss.
Exakt.
Ja. Så vi gör ju den, men han är ju som ett självspelande piano så han bara kör. Men han är också producent för vårt program Ett härligare liv. Ja. Och jobbar med utveckling och så.
Han är ett geni.
Ja. Han är en perfekt dejare också kan vi säga. För det är man ju stolt över.
Ja, väldigt stolt. Och då så sa jag till honom så här, gud jag ska göra podden nu, vad ska jag prata om? Och då sa han, jag tycker att ni ska prata om vad ni jobbar med. För det får man aldrig höra. Så jag sa, men gud, har inte vi pratat om det? Så han, nej, jag tycker liksom inte att man får ta det. Alltså, för att han ser som oss så mycket bakom.
Ja.
Alltså han ser oss i Perfect Day.
Exakt.
Mm. Men jag menar, men gud, då tyckte jag att det var lite kul att vi gjorde det nu. Pratade
ja, det var
om
kul.
Jobb.
Alltså, jag hade ingen aning om, jag var inte med på den här diskussionen.
Nej, det var som tankeläsare.
Exakt. För vi fick någon annan kommentar faktiskt också om just att vi skulle prata om vårt arbete mer och så. Och det kan man ju absolut göra, det är bara det att man är så himla inne i det hela tiden. Och
liksom, ja, men alltså, man vet ju inte vad ni är intresserade av. Alltså, det är det också, sitta här och snacka jobb.
Ja, men och det är också så här, men det man skulle kunna beskriva är så här, man kan ju tro att du och jag håller på, vi poddar och vi fixar och donar och gör tv-program och så här. Men jag tror så här, för att beskriva en arbetsdag för oss, ja men vi jobbar mycket. Ja, men, igår tror jag att vi hade vårt sista samtal klockan 22.35 typ.
Ja, 10:30 tror jag.
Ja.
Och så är det ganska ofta.
Och sen så researchade jag lite och skickade ett mail till dig som du sen också läste efter det.
Ja. Och sen så hördes vi första gången vid 8 i morse tror jag.
Ja, men det är ofta på morgnarna då kör vi chatten.
Mm. Jag älskar chatten. Chatten är
du kan inte svara på SMS, för ibland så tänker jag så här,
nej.
Det är konstigt att man delar upp chatten och SMS.
Chatten för mig är ett samtal.
Chatten.
Ett SMS är ett konstaterande.
Ja, jag förstår.
Kom dit, koden är det här. Ja, fine. Skicka mig ett SMS.
Information du ska spara typ.
Exakt.
Ja.
Men chatten, där kan den pågå hur länge som helst.
Ja, för du skriver med sån enkelhet där.
För jag är ju lite svårt så här. SMS med chatten, det går skitbra.
Jag vet. Så då kör man ju alltid chatten på morgonen.
Ja.
Ja.
Men grejen är att skicka SMS för mig på morgonen, hur jobbar som helst. Chatta med morgonkaffet. Urmysigt.
Men det är som att man har ett samtal bara, och det är kanske det som är meningen. Men det är så konstigt att det är så stor skillnad på SMS och chatten.
Ja, det kanske bara är det för dig och mig,
men. Ja, men så att vi växlar emellan SMS, chat
och mail.
Live talk. Och mail. Och
live
IRL
talk.
Ja, det är det. Växlar vi ju vid.
Och tanke.
Exakt, men det håller vi på med mycket också.
Jag vet.
Faktiskt, så är det. Men våra dagar är ju väldigt, väldigt intensiva.
Mm.
Jag har ju förstått nu när jag behöver ta det lite lugnare inför min delivery som ska ske ganska snart.
Mm.
Så förstår jag hur intensivt vi har det och hur vi arbetar. Och jämfört med andras jobb, eller andra, alla har ju mycket att göra liksom, men att det är liksom olika grader på det här.
Jag tror att det intensiva i vårt arbete just det är att vi gör väldigt många olika saker.
Ja.
Så det är inte en och samma sak som vi jobbar mycket med, utan det är väldigt många bollar i luften.
Exakt.
Det är allt ifrån saker vi håller på med till hela Perfect Day som håller på med.
Ja.
Och,
men det är det som är så sjukt kul. Och jag tänker också så här att om man är lite liksom dragen åt det rastlösa hållet, då är det ett sånt här jobb man ska ha.
Mm.
För annars hade man ju behövt byta jobb hela tiden, tänker jag.
Ja, och för mig blir det så här att För jag har tänkt mycket på det den här veckan. Jag orkar inte säga det varje vecka att jag var lite deppig. De bara, okej, om du säger det varje vecka
så är det jag... varje kommer. Amanda Schulman är deppig. Samma sak.
Jag var det, lördag söndag var det.
Jag vet.
Jättedeppig.
Men egentligen var det jag som var deppig då. Vi pratade inte på hela helgen. Det tillhör inte vanligheterna.
Nej, men det var för att både du och jag var deppig.
Ingen kunde ta upp den andra.
Nej.
Nej,
nej men man...
Det är det.
Exakt. Men det är hemskt också att jag har blivit helt skengravid. Helt skengravid deprimerad också. Jag har alla hormoner som du har i kroppen.
Exakt.
Men då tänkte jag på hur mycket jag älskar mitt jobb. Och att det är livsviktigt för mig. Det pratar vi alltid om också. Men jag älskar mitt jobb så pass mycket. Så jag vill jobba väldigt mycket. Så pass mycket så att det blir underbart att komma hem.
Mm. Det som är lyxen med att få göra det som vi gör. Och nu när vi liksom också ska ta Perfect Day till nästa steg, eller vad man ska säga. Det är ju att det brinnet som man har i hela kroppen. Och jag hoppas verkligen att både de som vi arbetar med dagligen, men också de som vi arbetar med precis som vi arbetar med oss själva som talanger, mm, känner det. För att vi kan ju gå igång på saker. Mm. Känslan att få gå igång på någonting är den härligaste känslan ever. Men då tänker jag så här, för vi har ju alltså en pappa som älskar att gå igång på saker.
Jo, tack. Hade en farmor.
En farmor som också älskade att gå igång på saker. Så det här är väl ett arvegods.
Och så har vi mamma som vill helst hålla igen.
Som vill bromsa.
Vi vill bromsa de som ska gå igång. Ja, exakt. Alltså för att de var tvungen.
Men då tänker jag så här att för både farmor och pappa, de älskar att gå igång. För man kan älska att bara gå igång.
Ja.
Och så är det lite där. Men vi älskar att gå igång och slutföra. Alltså vi har ju ändå lärt oss någon form av process.
Ja, vi har varit
tvungna att
och lära oss det.
Ja.
Det var en hård skola tror jag för oss.
Ja men verkligen.
Att för slutföra.
Någonstans är det så här. Nu kommer jag ju låta som att jag har total hybris. Men jag tänker så här att det finns otroligt mycket så här begåvade människor inom massa olika områden.
Ja.
Alltså så jag vet inte hur många begåvade människor man har träffat i sitt liv som liksom har tusen idéer och det grejer och så här. Det blir aldrig någonting.
Nej.
Och så kan man ställa så här, ja, nu ingen annan jämförelse, men vi säger så här, en musikproducent bredvid Max Martin till exempel, som också är musikproducent och har gjort tusen saker. De kanske är lika duktiga.
Mm.
Det är bara det att han kan ta mötena, genomföra produktionen och komma ut på andra sidan.
Ja, jag vet.
Och det är ju det viktigaste. Och det där strävar jag, alltså för att om jag har en dålig period, då vill jag bara gå igång. För det är en smitning också.
Ja, det är det. För då kan man lämna det andra bakom sig och gå igång på något nytt.
Ja.
Och det där är ju många som inte bara gör det arbete, Hanna. De gör det kärlek också.
Exakt. Och det där har vi också pratat om. För att vi, både du och jag, kan ju tendera till att vara såna.
Mm.
Jag gjorde ju så en hel livstid typ.
Mm.
Jag ville bara prata om första dejten. Aldrig gå på andra. Eller innan dejten. Eller?
Jag gjorde också så i mina relationer. Fast med samma kille. Men alltså, jag ville liksom, jag slut för att bli ihop igen. Jag slut för att det skulle bli första gången. Alltså,
exakt.
Nytändning så jag kunde gå igång på någonting hela tiden. Det var ju hemskt för det var ju berg- och dalbana.
Nej, men jag ville bara träffa dem för att kunna berätta den roliga storyn för kompisen. Det är fruktansvärt. Och det där har ju verkligen, alltså, det har ju varit ett jäkla kneg att sluta vara en sån som drar igång och går igång på kärlek men inte kan fullfölja.
Mm.
För då hamnar man ju aldrig nära eller att man är där eller liksom så. Och man blir faktiskt inte så härlig människa.
Nej. Och grejen är så här, med en ung hjärna,
ja,
absolut. Är man 17, 20, alltså det som det är.
Jo, jo.
Men när man,
då ska man ju också testa.
Ja, då ska man ju testa. Men när man blir till åren, som du och jag, då klär inte det här beteendet någon.
Nej, men det slutar också bara att man blir ensam.
Ja.
I värsta fall.
Ja, och arbetslös.
Ja, exakt. Om man är en sån som är rädd för tråk,
ja,
så måste man liksom... Men vet du vad jag tänker?
Nej.
Att man måste skaffa sig en partner in tråk.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Inte en partner in crime, utan en partner in tråk. För jag tänker så här, ja, men som du och jag, vi går ju igenom otroligt mycket roliga och härliga saker.
Mm.
Men vi går ju också igenom skitmycket jobbiga och tråkiga saker.
Ja, och verkligen saker på sista tiden som, där vi inte överhuvudtaget kan ta en endast genväg. Till exempel att skriva en bok.
Nej. Ja. Nej, men man, det är bara sätta sig ner och skriva. Mm. Den är inte klar förrän den är klar. Liksom så. Men det som jag kan känna ändå som är lustfyllt är så här, när vi stöter på ett problem. ja, men då håller vi på med det där och pratar fram och tillbaka och mejlar och fixar och donar. Mm. Och till slut har vi kommit ut på andra sidan, tagit hand om det här och det har blivit det bästa av det. Ja.
Men det tar oss våra små varv.
Verkligen.
Vi har ett speciellt sätt där vi går igen. Det är därför jag tror att det är bra när du säger en partner i en tråk. Att det är väldigt svårt att hålla saker in i sitt egna huvud. Att ta de här varven. Det är väldigt mycket enklare att bolla det med någon och skaffa sig liksom verktygen tillsammans för att göra det.
Ja, och då tänker jag också så här. Det här tror jag att man ska kunna överföra till en relation.
Mm.
Att det är så här, ja, man kan ju ha liksom en partner då. Och så kan man ju vara så här. En partner in passion. Det är härligt. Alltså, då kan man ju bara hålla på och knulla då, vad man ska göra. Nej, men liksom hålla på och ligga och alltihopa. Uh-huh. Men om man också kan vara partner in tråk med sin partner.
Uh-huh.
Då kan man också ta sig igenom de där passagerna.
Exakt,
när man då bara vill starta om någonting annat. Att man är så här, okej, okay, nu har vi inte så himla kul. Eller
nej.
Nu bråkar vi för mycket. Eller fan, vi har inte haft sex på jättelänge. Nej. Eller så här. Och ta upp det, prata igenom det.
Mm.
Så man hamnar på andra sidan.
Exakt.
För jag tror att det, om det bara liksom så här föds en tanke i sitt eget huvud, om man inte delar det här då med den andra.
Och att liksom nästan skulle bli så att ens partner i en tråk skrattar med tillsammans med det.
Exakt.
Och bara, nej, alltså det har varit jävligt lugnt i sängen. Alltså, ett tag. Alltså man kan garva lite, alltså nu är inte allt det här enkelt, men det är ju drömscenariot att det ska vara så. Och sen så låter man det vara tråkigt tills det blir passion.
Exakt. Men jag tänkte faktiskt på det här. Jag kommer att tänka på så här. Ja, men jag är så gravid och man känner, alltså så här, man är liksom ganska långt ifrån sexlivet, ja. Liksom. Så man liksom bär ett barn,
ja, stort barn.
Ja, så känner jag så här, och så tänkte jag så här, det kan ju bli jättefel i det. Det kan ju bli så här liksom, antingen så vill jag så här, kunna säga till Gustav så här, jag fattar om inte du är sugen på mig. Eller liksom. Men om du är det, då får du ge det på mig då, för jag har inte de skillsen just nu.
Nej.
Men så tänkte jag så här, för det kan ju bli jättefel att han tänker bara så här att jag är i min egna bubbla och han får inte vara med i den. Oh, alltså förstår du, man kan ju liksom bli väldigt så här osäker, kan jag tänka mig, om någon är gravid. Liksom hur det nu är. Ja, men då tog vi upp och så snackade vi om det här på ett kul sätt häromdagen.
Ja.
Att det var så här, jag bara, alltså jag fattar, och du vet så här, men bara så vet så här är jag. Men och det var jättebra. Då behöver man inte hålla på
att tänka.
Nej, inte riktigt. Alltså, det har varit mer... Alltså, jag knullar som elefant.
Hanna. Mm-mm. Vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså, jag känner mig också så här rik. För att det verkligen är så här. Då vet jag så här. Jag har handlat. Det har kommit hem nu. Jag har koll på grejerna. Det kommer inte bli matsvinn. Det är fina recept. Och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig. För att jag har haft sån stress runt det här med. Men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser. Först har jag ju, om jag har gått till en butik. Sen har jag gått därifrån. Sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp. Och då jag ska alltså, med lådorna. Då ser jag precis. Så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring. Eller barnen kan åka någon lådbil. Med den
ja. Nej, men alltså varje gång man har packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Mm. Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså, att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölksmjölk.
Mm.
då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså, ja, allt. Man kan alltså.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså, det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså, det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det pigg. Är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Jag är ju blått hår.
Jag vet.
Jag är ju färgat håret blått. Ja. Det kanske ni har sett på Instagram. Men, och jag tänkte berätta hur det är för mig att ha blått hår.
Ja, berätta.
Om ni vill veta. Jag tänker att det är som att vara gift med typ världens coolaste rockstjärna.
Mm-hmm. Ditt hår är rockstjärnan.
Ja, som jag ska leva upp till.
Ja, jag fattar.
Det är ju en sak att bara klä sig i en svart klänning och sotade ögon och liksom sitta med en cosmopolitan drink liksom och se lite härligt ut.
Ja.
Älskar blå håret.
Ja, ja, ja.
Ja. Men nu vaknar de efter lite småbakis med små barnen och
ska så här, känner man sig kliddrig alltså.
Nej, men ser riktigt ris ut.
Ja, gud.
Nu hur tror du det blå håret känns då? Alltså, eller bara en joggingdress och ner till ICA.
Nej,
det är så jag tänker med rockstjärnan. Alltså man, att ja, man, jag, ja, måste liksom, jag måste nu dressa upp mig för det här jävla håret hela tiden. Det sätter jättestöga krav på mig. Förstår du vad jag menar med det?
Ja, men jag förstår. Och den tanken har jag faktiskt inte tänkt. Man tänker ju bara så här, klart du ska ha blått hår.
Ja. Och så här, jag är ute och joggar, kommer hem svettig, står och dricker vatten och bara råkar se mig själv i spegeln. Bara, men gud, vad är det här för människa? Röd i ansiktet och blått hår. Alltså.
Det som man glömmer bort lite också, för jag har ju faktiskt också haft blått hår i 2 dagar en gång. Nu gick jag lite längre än vad du gick då och hade liksom blonderade mig och skaffade swimmingpools blått hår. Men alltså jag minns det dygnet innan jag färgade tillbaka igen.
Du gjorde det.
Som ett av mina värsta dygn i livet.
Nej.
Alltså jag var så pepp på det här med det blåa håret. Alltså grejen är så här, jag har haft rött hår,
ja,
jag har haft
blont verkligen
hår, jag har liksom så här kört på. Men det blåa håret, och det här kanske var när jag var så 20 någonting, vilket gjorde att jag sminkade mig inte så mycket. Det var liksom inte så här till vardags så att jag höll på att sminka mig. Och då ser man helt grön ut i hela ansiktet.
Ja, det är det jag menar.
Man får lite konstigt ton, vilket gör att det krävs mycket smink för att det här ska funka.
Det är de sotade ögonen, du förstår, och liksom jättekaka i hela ansiktet.
Ja, men så kommer jag aldrig glömma att jag står på bussen dagen efter och jag minns vad jag hade på mig, typ, så här, lite högklackade kängor och svarta jeans. En jeansjacka typ. Mm-hmm. Och så är det liksom så här, en liten pojke som säger så här: mamma, mamma, titta, den där pojken har blått hår, pekar på mig. Jag tänkte så här, jaha, det ser ut som en pojke. Och det kanske var längden på håret då, men jag trodde, för det var ju verkligen också så här, man måste också bestämma sig för att man vill synas hela tiden.
Ja.
När man har det.
Jag vet. Men, och då tänker jag så här att det är klart att det är kul att göra någonting sådär, men jag vet inte.
Nej, men jag förstår din tanke, men också så här, du tänkte du bara i de där häftiga kläderna.
Det var det jag gjorde.
Ja. Det passade inte ihop med resten av ditt liv.
Nej, men jag är väldigt glad över att jag har blivit så modig på sista tiden.
Ja, det tycker jag.
Så det är lite det jag gick igång på, att jag faktiskt vågade. För det var så många som sa till mig så här, men alltså, du vet vad det här kommer göra med ditt hår. Du ska bleka det, du förstör håret. Och, alltså, jag skulle varna mig att hålla på. Och då blev jag tokig.
Men det förstår jag. Ja, det kan jag också bli tokig på.
Det är ett jävla hår, jag gör vad jag vill.
Ja, och det är en rätt skön känsla.
Ja.
För jag är ju också så här, alltså jag blonderade mig i våras.
Ja.
Höll på med det i 3 dagar, sen bara, vad fan, jag kan inte ha... Alltså,
ja, spelar liksom, roll.
Så bara färga tillbaka.
Ja.
Jätteskönt. Och man måste liksom kunna vara så. Och det är också som när man klipper skort och bara, men gud, tänk om du ångrar dig. Ja, men det växer ju ut.
Ja!
Man kan inte vara för fåfäng med det där.
Nej, och vet du, framförallt ska man inte ta sig själv på så jävla stort allvar.
Nej.
För det är det man gör om man inte vågar göra sådana saker.
Men det bästa med livet, säger om och om igen, det är att man får ändra sig och sen får man ändra sig igen.
Ja, och det var någon som frågade mig häromdagen också, tänkte jag också på det, som sa så här, hur känns det att lämna ut sig så här mycket som ni gör i er podcast och sådär? Och då sa jag bara, det var så skönt när jag kom på det. Så jag bara, men vet du vad? Man får bara inte ta sig själv på så stort allvar.
Nej.
Vad är det jag lämnar ut som är så viktigt? Alltså vad är det som är så... Det krävs ju att man tycker mycket om sig själv för att tycka att det ska vara så...
Men du har fått en superpoäng där, Amanda. För att jag kan säga så här, mina mest självcentrerade kompisar är också de som man ska lova 3000 gånger att man inte ska säga det här som de snart ska säga till en, till någon annan.
Nej.
Innan de ens har sagt det. Alltså för mig säger det så här, men döda inte den här situationen nu då.
Nej.
Kom inte säga det till en levande människa, men ska man lova och bedyra och liksom så.
Lova, och så lova, lova ofta och svära ingenting. På olika gravar. Och, alltså det är så mycket man ska hålla på med innan de ska vara säkra på att du ska kunna ta emot den här viktiga informationen. Och den här informationen, det är ju aldrig viktigt för dig.
Nej.
Det är bara viktigt för dem.
Ja, och sen så också säger det så här, säg att det är då någon kille som den dejtar då.
Mm.
Så bara, vad är det som kommer vara pinsamt då? Om det inte blir någonting, eller om den informationen kommer ut, eller är den personen inte säker på det? Att det blir så här. Men du, apropå det här, det blir så uppspelt. Kan vi inte prata lite om Camilla Läckberg och Simon Sköld?
Jo!
Alltså, det här är mitt favoritpar. Apropå att skita i allt. Jag älskar det.
Jag älskar också. De verkar så kära också.
Men, igår så skrev jag så gulligt meddelande.
Till dig?
Ja. Så obehagligt. Det hände. Det roliga är så här,
men hur alltså, såg du det?
Nej, men så här, det härliga med Camilla Läckberg, det är att hon kör ju alla sina relationer wide open på Instagram.
Superhärligt.
Det gjorde hon ju med Martin Melin.
Ja.
Och nu också med denna unga kille.
Ja, och innan dess fanns ju inte Instagram.
Nej.
Så hon har gjort
det
så länge Instagram.
Ja. Och hon kanske har haft 100 relationer mellan det, men hon väljer i alla fall dem bra. Och det är härligt att få åka med. Jag tycker att det är så jävla bjussigt.
Underbart.
Och också så här att hon inte kan vara så himla rädd för morgondagen.
Nej.
Att det är så här, vad kommer det här bli? Ska vi leva ihop för evigt? Kan jag gå ut med det här? Si och så. Alltså du vet, så här, allt det där som vi pratar om, att man ska svära och lova och inte säga och liksom så. Så verkar faktiskt hon skita i det ganska mycket. Och det härliga med hennes män också som hon väljer, det är att de väljer att vara lika publika som hon och också ger sig in i det här. Tycker jag är så härligt.
Underbart.
Så att om man då följer både henne och Simon nu, då får man ju bådas
versioner. Det är ju underbart. Men kan du säga vad han skrev för meddelande till henne?
Ja, men jag måste ta fram det. Men han skriver så här, för han kallar henne för älsklingen hela tiden.
Nej.
Jo, han är så gullig med henne. Och de sportar ju mycket ihop och så här.
Alex skriver aldrig någonting till mig på Instagram.
Nej, men inte Gustav heller. Okej. Han är ju då MMA-fighter, PT, modell och entreprenör. Och titta, det är bara pussbilder.
Nej.
Jo, här.
De var pussas.
Och älskar dig kvinna och sånt står det.
Nej.
Jo, han är så kär i henne så det är helt sjukt. Han kan liksom inte...
hejda sig.
Nej. Det handlar bara
han
om...
Han har fått en toppenpingla också.
Det han verkligen. Men det var så roligt då, för att innan jag ens hade upptäckt det här så fick jag ett så roligt sms av en kompis till mig. Som bara, hallå, har du sett det här? Alltså, inte alls. Och så skrev hon så här, hon älskar också unga killar då, den här kompisen. Och så skrev hon avslutom med så här, väldigt avundsjuk 40 plus. Men det som också händer när man ser de här, för att vissa skriver lite elaka kommentarer då till dem.
Aha.
Men alltså så här, typ någon jävla elak fanskap som har skrivit så här, skönheten och odjuret typ.
Va? Vem var skönheten och vem var odjuret?
Ja, det kan man ju fundera över. Ja. Men framförallt så tror jag att det här föder sån avundsjuka, för vi minns ju alla hur det var att hångla med en sån här ung, snygg, len kille med muskler.
Det är klart.
Eller hur?
Ja.
Han har ju en pojknacke liksom.
Älskar pojknackar. Tycker det är så fint.
Det är så fint. Och då liksom,
jag tycker
så här...
Alex har faktiskt pojknacke lite. Ja. Han har en smal nacke. Det tycker jag är jättefint.
Det är fint. Ja. Men jag tycker i alla fall att det är härligt med...
Lättsamma.
Det är lättsamma. Ja, man tar livet med klackspark.
Ja, ska bli mer sån.
Verkligen.
Nu var jag lite som mitt blå hår och sådär, men det ska bli ännu mer.
Jo, men grejen är att det är lättsamt det du gjorde, att du var så här, med färg håret och färg tillbaka.
Ja.
Men det var ju svårt att leva med...
Rockstjärnan.
Doherty. Pete Doherty.
Det var skitsvårt.
Jag har en sak som jag har funderat på jättemycket.
Mm.
Och det är det här med att skriva förlossningsbrev.
Ja.
För jag gjorde det med Rosa. Mm. Gjorde du det?
Ja, gjort det båda gånger.
Båda gångerna. För att med Vilma gjorde inte jag det.
Nej.
För då kände jag mig väl så varm i kläderna och tänkte att ja, det blir som det blir lite.
Men får jag bara säga en sak?
Ja.
Mitt förlossningsbrev som jag skrev med Frances.
Ja.
Det var ingen som lydde det.
Var det inte?
Nej. För nu så här efterhand så hade jag verkligen velat att någon läste det.
Men det var ju taskigt tycker jag.
Ja.
Men var det för att du var ju där länge innan ni satte igång, ja, alltihopa?
Jag vet inte. Det är väl olika det där. Jag vet inte om alla tar det på så stort allvar.
Nej, men för det som jag tänkte på då.
Mm.
För att jag började liksom formulera det här förlossningsbrevet. Ja. Och då tänkte jag på så här att det är en sån himla bra grej, tänker jag. För att allt nytt som man ska göra eller börja på eller så, när man ska ha med människor att göra,
mm,
så tänker jag att man skulle skriva ett brev då.
Ja.
Jag vet inte vad vi ska kalla det för då.
Nej.
Men för att det är så himla bra, för att det är så här, man ska
förberedelsebrev kan man kalla det.
Ja, men typ så här, sån här är jag och det här vill jag, alltså det kan ju vara så här, om man ska börja på ett nytt jobb till exempel. För att jag tänker också på det liksom, vi har sökt mycket nya människor till vårt kontor och såna saker, och då får man en CV, ofta ett personligt brev och så vidare så här. Och de är alltid väldigt så här, sälja det här, jag har många bollar i luften och bla 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 så här. Och så kan man ju liksom bli lite så här, för jag tror att så här, mitt första förlossningsbrev kanske var lite så att jag var så här, jag är stark och huvudet upp och fötterna ner, och det här kommer jag klara av bra, att man vill visa sig lite duktig i det.
Exakt.
Ja. Medans mitt då nu andra förlossningsbrev som jag skrivit, som jag tänkte att ni skulle få ta del av snart, så tänkte jag på så här, nej, men jag måste skriva vad jag vill, för man har verkligen chansen att säga till liksom, vad det är man vill vara med om och så vidare. Så här, förutom att man skriver så här, den här bedövningen vill jag ha eller liksom så här. Så tänkte jag så här, men om man börjar då på ett nytt jobb till exempel, så är det så här, hej, det ska bli jättekul att jobba med er.
Mm.
Bara så att ni vet så går det att skoja med mig jättemycket, men det här och det här och det här kan ju bli lite känsligt för jag är sån här.
Ja, jag förstår.
Alltså förstår att man liksom skriver in såna saker.
Ja, jag fattar det. Det är bara det att, är det inte en jobbig människa då?
Ja, men det är det jag funderar på. Men om det här blev... För jag tänker att det är så
jo,
unikt.
Om alla skulle göra det så skulle det inte vara något konstigt. Det är bara att man ska vara ensam i det här. Att man kommer fram ett brev när man börjar på ett nytt jobb.
Ja, men för jag tänker så här, det här med förlossningsbreven. Vad kan det ha? 10-15 år på nacken kanske?
Mm-hmm.
Innan dess så skrevs det väl inga förlossningsbrev?
Nej. Så att man skulle kunna börja med att börja nytt jobb förberedelsebrev.
Men jag tänker också så här, man ska gå till en PT. Förstår du? Ja. Och så är det så här, hej, nu ska jag börja träna hos dig. Det ska verkligen bli jättekul. Jag känner mig jätteambitiös och jag är liksom så här och så här. Men det finns några fallgropar här. 1. Om du blir för flams och skojar med mig, då kommer jag börja lura dig.
Ja,
alltså förstår du?
Nej, men jag tänker på det mycket nu när jag är med Farsad på inspelning. Nu när du är lite sjukskriven och sådär.
Ja.
Och då är det helt sjukt, för att då ska jag ju bara göra olika farliga grejer.
Ja.
Som egentligen du hade varit mycket mer lämpad för.
Mm. Alltså inte med ditt nya liv. Nej. Här.
Men då hör jag på mig själv väldigt irriterande och uppretande hur jag ska förbereda honom på hur jag är.
Ja.
På ett ganska... Jag märker ju nu, jag märker att han börjar tröttna på mig. Liksom att jag säger så här... Alltså, du förstår inte att jag är väldigt rädd för just det här. Och, nej, då kan jag reagera så här. Och så att det, alltså, så här, det är liksom inte heller så skön person.
Nej, men då tänker jag så här. Okej, man kanske inte ska lämna in det här till hela jobbet.
Nej.
Men man kanske så här, de precis som man ska ha runt omkring sig. Eller man ska börja en ny skola. Och då tänker jag också så här. Som förälder kanske det ansvaret man också ska ha när ens barn ska byta klass. Mm. Eller att få veta lite insights. liksom för vad man blir glad för, vad man blir ledsen för och hur det liksom är.
Jag vet
är.
Att till exempel om som barn när man får en diagnos, till exempel ADHD eller så, så får man ett jättefint brev där det står så här är jag.
Ja.
Där man kan liksom förklara för andra människor hur man är lite grann.
Ja, men det här är mina styrkor och det här är mina svagheter. Exakt. Och sån här jag. Och då, så fort man har liksom en sån sak i bagaget, hur man är, för att det är lite samma sak som ja, men man är gravid och man ska göra det här. Man vet att man ska utsätta sig för någonting som är lite extra speciellt. Mm. Och det är lite samma sak som att börja en ny klass som man kanske har ADHD då, eller liksom vad man nu har. Men om det också är så här, när jag ska börja på det här nya jobbet och jag har 5 personer som jag kommer jobba väldigt nära.
Mm.
Då kanske är en jättegenväg för dem och för en själv att man har skrivit då i det här personliga brevet. Då, att det är så här, bara så att ni vet så är det så att jag går i terapi, jag har gjort det 2 år. Jag mår väldigt bra nu, men ibland så kan jag bli lite deppig. Det är ingenting som kommer röra jobbet,
nej.
Men jag gör det här och det kan vara bra för er att veta. Man kanske liksom så här vill berätta att ens förälder är död eller att det här är eller att det här, så att det inte blir, för det blir också så här,
eller så här för båda parter. Det kan ju också vara så här, jag tycker inte så mycket om fysisk kontakt.
Nej.
Så kom inte fram till mig och ge mig en så här liten massage som folk kan göra.
Nej, men exakt, då då. För det där har jag jättesvårt för.
Och det kan man inte bara säga till då när det händer.
Nej.
Men det är skönt att ha sagt innan någon har gjort det så man slipper såra någon.
Exakt, för det blir väldigt otrevligt då när man bara säger nej men alltså ta inte mig, alltså, eller vad man nu behöver säga liksom.
Exakt.
Så. Men också att det är så här, jag är vegetarian men det är för den här anledningen skull. Eller så här, alltså kunde du liksom bara så här upplysa lite om olika saker, tycker jag.
Jätteskönt.
Så.
Men jag tycker också det vore skitskönt att vara så här, jag är ensamstående mamma så jag behöver hämta tidigt vissa dagar. Alltså så, här, så man slipper ta den där kampen så att folk ska liksom upptäcka det där.
Ja, och så tänker jag också så här, om man var tvungen att skriva det här, att det var liksom the law.
The law.
The relationship law. Mm. Nej, men så. Då tror jag också att väldigt många människor skulle behöva sätta ner på pränt hur man mår och vad man faktiskt har för svårigheter eller positiva saker eller liksom vad det är.
Ja, och då kan det också bli ett andra håll, precis som jag sa nu med Farsad. Att jag börjar tänka på att eftersom jag nu uttalar det här hela tiden att jag är rädd, så förstår jag nu att jag kanske ska sluta med det. För jag sätter en roll för mig själv som jag kanske inte, egentligen inte har ens.
Exakt.
Så att man upptäcker ju massa saker när man uttalar saker.
Ja, och då skulle det också vara så här, jag uppfattar mig själv som en ganska rädd person och jag vet att jag kommer utsättas för det här och det här och det här. Mm. Men gör det, för jag vill inte vara en rädd person. Men ibland så kanske jag blir lite räddare än vad ni trodde
och
att jag skulle bli.
Nu sa jag till honom innan, jag bara, han sa till mig, gud, du är verkligen en rädd person.
Vad då du kände?
Då kände jag så här, gud, alltså, nej, jag är ganska modig, sa jag till honom. Och vet du vad han sa då?
Nej.
Det var väldigt fint.
Vad sa han då?
Han sa så här, vet du vem som är modigast i Bamse?
Nej.
Lilleskutt.
Ja, du blev Lilleskutt.
Det är jag ju.
Ja, men exakt.
Jag är ju jätterädd, men jag är modig för att jag gör massa saker även när jag är rädd.
Precis, och då kanske det skulle stå så här, hej Farsad, vi ska göra massa olika saker tillsammans.
Mm.
Och din uppgift är ju, som jag vet, att du är producent och ska putta mig över kanten till att utsätta mig för massa saker. Jag kommer säga jättemånga gånger att jag är väldigt rädd.
Ja.
Ibland så kanske det kommer bli det på riktigt, då får du inte bli arg på mig. Men jag vill vara en modig människa och jag är ju nog egentligen ganska modig.
Exakt.
Till exempel.
Det hade varit jättebra, så hade vi sluppit er den här.
Ja. Att du ska förbereda honom och hur det där är eller liksom. Men det kan, jag tänker också så här, jättebra kanske för folk att veta
du, så här. Jag vill skriva en förberedelsebrev varje dag till vår middag vid 5. Så här har mamma haft. Mamma kan vara lite skakig idag. Väldigt hungrig.
Men jag tänker så här, till släkten inför julafton. Alla får komma med sitt brev. Då slipper man liksom trampa alla på tårna och göra någon ledsen och
sånt. Det bästa
saker.
Vore då om man hade en person som till exempel du som samlar in alla breven, kollar liksom så här. Nej men du, Göran och Åsa, ni ska inte sitta bredvid varandra. Jag tror att Göran, han är väldigt utåtagerande just nu. Åsa, du är så känslig.
Exakt.
Ja.
Och sen kanske jag säger, och då kan man skriva så här till sin familj. Då är det ju också jätteskönt, för då får man ju verkligen säga så här, vet ni en sak, att varje gång ni tar upp att jag är en sån här person i vår familj så blir jag faktiskt väldigt, väldigt ledsen. För att det påminner mig om när jag var liten och ni behandlade mig på det här sättet. Det är ju fantastiskt. Alltså jag tror så här, förberedande familjesläktsbrev, det är kanske det viktigaste.
Det kanske är det viktigaste, för det går inte att säga de här sakerna, men det går att skriva. Ja, alltså det är klart att du kan säga, men det blir mycket, mycket mer dramatiskt.
Om man har en laddad situation med sin mamma till exempel. Mm. Och så vet man så att varje gång som man har träffats så blir man jätteledsen. Ja. Man känns alltid låg och ledsen. Ja. Och liksom så här, det känns liksom inte kul. Om det då bara var så här att man var tvungen att skriva det här brevet. Så säger så här, mamma, nu ska vi tillbringa en kväll tillsammans. Eller vi ska åka på den här weekenden. Eller vi ska på den här semestern ihop. Jag har några saker som jag skulle vilja be dig att inte prata om så mycket den här gången.
Mm.
För det gör mig väldigt ledsen eller arg eller jag känner mig på det här viset. Men mamman får också säga.
Absolut, men sen så är det också så här att dels har man inte förberett mamman på det här, men man har också fått ur sig lite.
Ja.
Jag tror inte ens man blir lika ledsen nästa gång.
Nej.
Om det skulle hända, för att man har liksom satt ner foten. Vilket ja, gör att man känns som den starkare.
Men det gör ingenting.
Exakt. Alltså,
vad fasen liksom. Exakt. Då känner man ju sig så som du känner det nu. När du har sagt att du är så rädd hela tiden.
Ja, exakt.
Hade du skrivit ner då och han bara såhär, nu vet jag att du är rädd. Man, du bara, men så rädd är jag inte.
Kasta ut mig från stupet nu.
Ja.
Jag vet.
Eller till exempel så här, man ska gå in i en relation.
Jag vet.
Eller man ska träffa sitt gamla tjejgäng.
Ja, då tror jag det kan vara jättebra.
Ja. Så man liksom sätter de där sakerna och så måste man liksom behandla det.
Underbart.
Vilken vill du höra det? Mitt förlossningsbrev nu?
Gärna. För det kommer du gråta?
Kanske, vi får se. Jag grät lite när jag skrev det.
Du gjorde det. Men okej, om du kommer gråta nu av det här så kommer jag pigga upp dig med att berätta om mitt första förlossningsbrev. För det var lite att göra bort sig.
Okej, det blir som en uppåtgrej.
Det är det jag menar. Här.
Som att det här är deppigt. Är
nej, men jag vet att du kommer bli känslosam nu. Jag känner ju det. Se hur du börjar darra.
Okej, mitt förlossningsbrev har jag döpt det till. Hej, jag är väldigt glad över att vara här. Kan du vilja gråta?
Jag säger
det. Det här är jobbigt. Så här, redan vid första meningen. Jag är väldigt glad över att vara här och att jag och min man tillsammans med er ska genomföra en förlossning. Det här är min tredje förlossning och min mans andra. Jag har stor tillit till er och jag ser, jag har så mycket tårar. Det här är ju, alltså, det är ju inte sorgligt. Jag skärper mig. Jag har stor tillit till er och att det här kommer gå bra. Det är bara några saker jag känner att jag vill att ni ska tänka på. Hela den här graviditeten har handlat mycket om vikt och olika prover. Jag har en obalanserad hormonhistoria bakom mig som förmodligen har hjälpt till att göra så att det blev så här med det här fokuset under den här graviditeten. Jag är helt fin med det så länge det finns en medicinsk anledning till det. Men jag vill inte bli behandlad som att jag har suttit hemma ett tårta och chips som en galen människa under halva min livstid. För så är det inte. Men eftersom jag är en kurvig tjej så har det tenderat att kännas som av personer jag har mött under graviditeten som har haft något med den att göra har trott det. Så jag önskar mig verkligen att vi kan slippa prata om vikt och liknande saker under de här timmarna vi har tillsammans. Jag tappar så lätt fokus då och får dåligt självförtroende. Det är nu jag blir ledsen. Jag vill kunna koncentrera mig på att vi ska få en bebis och allt vad det innebär. Jag nämner att det är svårt att fokusera på allt det här fantastiska under de senaste 9 månaderna och känner att det är nu det är dags. Så snälla låt mig få vara det så mycket jag bara kan. Jag är också ganska så orolig av mig och tycker om att ha kontroll. Så det är viktigt för mig att höra hur bebisen mår hela tiden. Jag vill ha mycket information. Under mina tidigare förlossningar har jag haft lustgas och epidural och det har fungerat jättebra. Jag är inte rädd utan ser fram emot det här. Jag vill undvika att vara med om ett kejsarsnitt, men om det är tvunget så är det såklart det. Det viktiga för mig då är att jag får mycket information. Och att jag får ha min bebis hos mig så fort det är klart. Nu gör vi det här, Hanna. Och det var inte mer att jag skulle bli så ledsen. Utan mer att det här skulle vara positivt, men att jag ville säga att så här måste det nog vara för att jag ska kunna fokusera på det som är bra i det här.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank. Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Jag var på ultraljud igår. Då fick du se den här lilla bebisen.
Gulligt.
Och då började jag förstå att det ska komma en bebis. Alltså jag har varit långt ifrån det. Och så kände jag också så här, för jag blev så här, samtidigt igår så kom det den här artikeln om norska mammor som vill ha små bebisar.
Det var sjukt.
Ja, men och grejen är så här, men jag förstår. Alltså så här, jag förstår inte vem som ska kunna hejda sig från hetsen som är. Och det är kanske skitbra att jag har kommit på en massa olika så här, hormonella fel och obalanser och sånt i min kropp. Men det är också för att det tas 7000 tester på grund av att det är sån hysteri nu för tiden, beroende på om man liksom faller en viss mall eller väger si och så, eller alltså så här, olika sådana saker. Alltså så här, för jag har ändå fött barn i ett decennium.
Men det sjukaste tycker jag är också vad hälsa egentligen är. För när då att man ska vara så noggrann med hälsan så att det går över till psykisk ohälsa.
Exakt.
Då vet inte jag längre vad som är bra eller dåligt.
Nej. Jag har haft turen att träffa en massa underbara människor också under den här graviditeten. Så jag ska inte säga det, men jag har också liksom så här varit med.
Men kan
om
man
mycket...
inte också säga en sak som jag tycker vi har lärt oss under den här graviditeten?
Vadå?
Det är att man träffar massa olika människor under en sån här graviditet och var inte rädd för att leta upp en ny. Så
nej,
det
nej,
känns
nej.
Bra. För att det har varit så mycket olika konstiga typer inblandade tycker jag. Om ja. Man får säga så.
Men och det som är då som blir helt sjukt, det är ju så här att man ska vara nervös över att komma till förlossningen. Och då träffar man så nya människor som man inte känner sig säker med. Och man vet inte vad de har för hysteri.
Nej.
Och skulle säga och
nej.
Vara och liksom så. Och jag tror att det var därför det helt plötsligt blev för mig mycket viktigare att skriva ett förlossningsbrev. För jag kände bara så här, jag vill så gärna, i alla fall där och då, var den här stunden. Och liksom, jag tycker inte jag begär några svåra saker egentligen.
Nej.
Men framförallt så
jag
känner...
begärde ju att de skulle heja på mig.
Berätta nu om ditt första.
Ja, mitt första. Det här var mitt andra, det de inte gjorde.
Det var det du ville att de skulle göra. De
men det var jätteviktigt för mig, Anna.
Att de bara, heja Amanda. Eller vadå?
Den där kåren
du
skulle
inte. Men du behövde coachning.
Jag ville ha mycket information som du. Och att de skulle berätta hela tiden hur långt det var kvar. Och att de skulle peppa mig.
Ja.
Det var inte ens någon där.
Men det är helt sjukt.
Ja, skitsamma. Det som hände med Charlie som var lite mer pinsamt. Det var ju att...
Att du ville ha champagne?
Nej, att jag skrev att jag så gärna ville att de skulle hålla emot. När de skulle komma ut. Det här var väldigt viktigt för mig. För jag vill inte spricka. Och det där med att man inte vill spricka, det är så här första föderska grej, eller hur?
Ja, det tror jag. Alltså, nej, fast vet du en sak? För jag har ju nu knarkat på program som heter En unge minut. Jag har sett alla 10 som finns på TV4 Premium typ. Och det som alla är mest rädda för hela tiden, det är att de ska spricka.
Är det sant?
Mm.
För att det var jag så här i första, och jag tycker också att jag tror att det låter så ont att man ska spricka.
Ja, jag vet.
Alltså, men sen så är det sista jag bryr mig om när jag födde mitt barn. Så tycker jag.
Ja.
Men innan då första Nej, så jag vill att
man har ju olika saker och ting som man fixerar sig vid.
Och då ville jag att de skulle hålla emot med full kraft. Och sen så har bebisen åkt ner i den här kanalen som jag tycker, det tycker jag är obehagligast på hela förlossningen.
Att den åker ner genom cervix.
När man mår illa.
Ja, nej, men jag har inte mått illa.
Nej, och jag tycker så hemskt. Det är tryck då, som inte går att bedöva.
Ja, men jag vet, men det, då har jag krystat, tror jag.
Ja, i alla fall.
Det har gått så snabbt.
Liksom. Hur som helst så ligger den där då, där nere. Och de bara, okej, nu kan du krysta. Och då säger jag bara, håll emot och håller igen själv. Och barnmorskan tittar på mig och säger så här, nej Amanda, nu missförstod du, du måste krysta. Alltså nästa gång. Jag gör samma sak, håller emot allt vad jag kan, och jag skriker till dem också, håller emot. För jag tror, och det är det här som är pinsamt att berätta nu, jag tror att, för det här har folk sagt till mig så mycket att de ska hjälpa och hålla emot, så jag tror att bebisen ska komma ut med sån full kraft när den ska ut att de måste hålla emot med kryssning.
Ja, ja, ja.
Och när jag förstår efter typ 50 gånger att hon säger, nej Amanda, det är du som ska få ut den här bebisen av egen kraft.
Ja.
Då skriker jag bara, operera mig. För då fattar jag att jag kan inte få ut den här bebisen själv. Alltså det, och sen så krystade jag ju 1,5 timme. Det är väldigt lång tid.
Det är väldigt lång tid.
Jag somnade ju mellan krystverkarna. Snarkade. Så de fick väcka mig.
Du var jättetrött.
Jag hade missförstått allt. Och det här kom det fram i brevet. Men
läste ni brevet tillsammans? Eller hur gjorde ni det där då?
Ja, men jag tror att det var så här, vi har fått ett brev här och så gick igenom det. För det var inte så bråttom ju när jag kom in.
Nej, jag förstår.
Men inte på andra gången.
För jag tänker så här, om de ska ta upp det här och gå igenom det med mig, då blir det som att jag ska ha en terapi. Innan kommer jag bli
jätteledsen. Man blir så trött av det där och gråta på det viset.
Ja, 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 ja.
Du ska ha kraft kvar.
Men och det är därför jag skrev så här på slutet, så här, nu gör vi det här. Ja, alltså det är inte så att jag liksom,
kör vi.
Jag vill bara så här, håll inte på och tjafsa om det här nu.
Nej, nej, nej.
Nu föder vi barn och så är det fokus på det. Och sen
men
så
jag liksom, tror jag typ skrev sista förlossningsbrevet, jag litar på er, kör. Nej, men för då hade jag inga så här föreställningar om jag vill inte ha bedövning eller jag vill ha eller jag vill inte, alltså,
och därför kanske
kör.
Fick någon bedövning.
Nej.
Så kan det ha varit.
Nej, men konstiga grejer man skrev.
Nej, men jag tror att jag hade jättemånga olika saker. Vet jag också skrev så här. Men då fick jag också typ ett papper från MVC kanske, där man säger hur man skrev i det här brevet.
Ja.
Men alltså, förstår du, med stolpar.
Också så var det ju så att det är ju tantens väska som finns i BB-väskan.
Ja.
4 Snickers. Man bara, när ska man äta dem?
Nej, men alltså jag såg ett av de här avsnitten då, så såg jag, den här tjejen hade verkligen tagit på fasta att hon, att man var tvungen att äta jättemycket innan förlossningen. Ja. Så hon åt, hon visste att hon skulle hinna äta alltihop det här. Alltså så roligt, den ena mackan efter den andra och Snickers som verkligen liksom proppade i sig. Och då tänker jag så här,
tidningar, för, alltså,
men jag vet att jag hade sån panik för att vi hade ingen toalettdörr hemma, för vi höll på att renovera samtidigt när Rosa skulle komma. Och då hade jag ju läst att förlossningen sätter igång med en diarré. Och det gjorde det ju inte. Alltså,
det gjorde verkligen inte.
Men vet du hur rädd jag var då för att vi inte hade någon toalett, och tänkte så här, ofräscht det kommer, varför jag såg framför mig att sitta på toaletten och det verkligen var liksom en bajsstorm som skulle komma. Och då visste man.
Oh, alltså, jag tycker att vi känner oss båda två nu ett steg närmare din förlossning.
Faktiskt.
Mm. Eller nytt jobb, eller ny relation, eller en släktmiddag.
Ja, men
eller
alla projekt som man gör, tänker jag, eller tar sig an eller så här saker, det är ju som att vänta en bebis och förlösa den. Mm. Och då tänker jag också att när man väl gör det där genombrottet då, förlossning eller vad man nu ska göra, då behöver man skriva ett brev om hur man vill att det ska vara.
Det var härligt att snickersnacka lite mer.
Verkligen. Och missa inte, jag är som vanligt på den där brevfilmen imorgon.
Lördag kväll klockan
21.00. Och sen så börjar närma sig det här programmet där vi visar allt Amanda är rädd för.
Mm.
Ja. Som heter Ett härligare liv.
Mm.
Och sen kan man ju som vanligt följa oss på Instagram och Twitter är vi inte så himla.
Nej. Vi kanske ska börja. Vi får se.
Ja, vi finns där. Oj, nu ringer på dörren.
Farsa, det här.
Puss och kram.
Hej.
Hej.